Vet du vad begreppet gammal sjö betyder, Glimberg?
Jag vill ändå tro att det har att göra med att man ärver gammalt oväder.
Ja, det är nästan, eller du är i rätt vatten och seglar kan man säga. Gammal sjö betyder att om det har blåst en massa dagar i rad så ute på stora havet så kan det faktiskt gå ganska höga vågor även om det till exempel idag inte blåser så himla mycket. Och det kan man undra varför jag sitter här och snackar om. Men det är nämligen så att det är hel anledning till att våran poddinspelning idag är lite försenad. Mm. Och även till att jag idag inte är lika påläst som jag brukar vara, om man nu tycker att jag är det, om matchen som spelades idag. För idag har vi nämligen varit och hämtat våran nya båt i Ringhals, hör och häpna. Insert valfritt skämt om självlysande kapell.
Jag har så mycket jag vill säga här nu, men jag tänker att det inte är så intressant. Jag kommer dra de skämten på fyllan i din nya båt som jag nu då förutsätter är i storleksordningen av en isbrytare och har ett så här riktigt gött namn.
Annars så har det ju florerat filmer på Glimberg på just fyllan i min båt. Jag vet inte om det var din stoltaste stund. Jo, för fan, det var
jag mådde svinbra. Vad fan säger du? Vad är det för påhopp? Det var verkligen så här, levde ut den gamla 19-årsdrömmen igen när man stod och dunka kapelltak på Smögenbryggan 03:30 och sjöng att man hatar AIK. För att sen då kröna det utan att filma med att dra av Carola, säg mig var du står där vid 04:30 strax innan man slantrar in i kebabkön. Och succélördag var det.
Det finns ju ingenting som är så bra som att få andra helt oinitierade människor och skrika mig att de hatar AIK. Det är fint. Men nu skiter vi i det, va?
Det gör vi. Jag kände dock samma känsla här för en liten stund sen som jag gjorde där vid 04:30 när jag stod och skrek Carola, säg mig var du står. Just den här känslan av eufori, lättnad, glädje och att livet är så jävla okomplicerat och att få känna den känslan kopplad till fotbollen. Det är sällan hänt, det kan jag säga.
Det var länge sedan som det var riktigt på riktigt, va? Ja, apropå båtar och gammal sjö så skulle jag absolut kunna tänka mig att köra vår käre grek hela vägen till Kos i min nya båt om det skulle vara det han önskar.
Ja, kanske.
Han ska ju spela cupfinalen.
Ja, han har inte tid att åka till Kos. Det har han inte.
Nej. Men av just den här anledningen då, det gick ju inte ens mig förbi på min ganska taskiga mobilstream i båten att Giannis var kvällens och årets kung. Så att säga. Ja,
ni som har startat podden nu och känner, vänta nu här, ska han prata om en match han inte har sett? Nej, men jag har sett matchen. Så att jag tänker
att
jag
har också sett matchen, men det skakade och guppade och hoppade lite mer än vad jag ville bara. Klart jag har sett den, jag är inte galen.
Nej. Nej, men vilken jävla match det är. Det var verkligen sån här också match där man tar alla... Jag tycker vi tar den från början.
Att han kunde rädda den bollen trots att det hoppade och skakade så mycket i vågorna. Det är helt sjukt. Helt sjukt gjort
helt honom. Otroligt organiskt. Men jag tycker att vi börjar från start här nu då. Och man ser återigen hur Poja plockar in Mattias Bjärsmyr i den där matchen som faktiskt då gäller någonting. Utan nu har du vilat färdigt, Bjärs. Nu får vi offra dig igen så att du får stå över en 3-4 matcher efter det här. För det här är viktigare än något annat. Det är ju så tydligt att vi ska gå för att ta kuppen här i år. Och han ställer upp då bredvid Bjärsmyr med André Kalisir som också haft det lite halvkämpigt här nu det sista. Det är så supertydligt att vi går för det den här gången. Och när man såg liksom själva laguppställningen som var idag, jag tittar på den, jag vet jag la ut det på Twitter, jag tittar på den och du vet när du har Erlingmark, du har Sana, du har Aiesh, du har Georgi, du har Hasse. Och så ser man Sargon längst upp och tänker, hade vi bara haft Hallenius där, alltså det lilla namnet, det hade varit ett riktigt slagkraftigt jävla lag. Det kändes bra idag.
Ett lag som skulle kunna vinna titlar rent av.
Ja.
Du inledde den här harangen med Mattias Bjärsmyr och där måste jag faktiskt säga så här, man får erkänna när man har haft fel ibland. Jag var ganska kritisk till att plocka in Mattias Bjärsmyr i truppen av olika anledningar. Jag måste säga att på det som man har sett av honom hittills, även om inte det är alla minuter, så är det verkligen precis det som våran backlinje har behövt. Så där får man bara lyfta på hatten till vad Bjärs har presterat so far på planen i alla fall.
Ja, han har väl överraskat de flesta. Och det finns väl också något hemskt där i fotbollen, att man har sin sån nidbild över exakt hur en spelare är i alla lägen. Och det är klart att det har väl Mattias Bjärsmyr då, det ryktet som han har kring sig har ju då hängt med tills nu. Men när man sätter in honom så ser man att det är liksom en tydlig ledare. Och som vi sa tidigare innan han kom, så var det roliga i sammanhanget att vi visste inte om vi ville ha Mattias Bjärsmyr, men det enda vi visste var att om han kommer så kommer han vara nummer ett på mittbacken. Och det säger någonting om hur skev det jävla supporterskapet är liksom.
Och det säger också någonting om hur det här det truppen är byggd. Att den truppen plus spelartypen Mattias Bjärsmyr är lika med bra. Mm. Och det är ju bra.
Mm, så är det.
Att det kan vara så.
Ja. Och vi inleder ju faktiskt helt okej, tycker jag. Jag tycker inte att vi gör en varken bra eller dålig insats i första halvlek. Jag tycker att vi släpper till lite kanske klantiga lägen. Någonstans runt minut 25 tycker jag verkligen att vi äger första halvlek, har bra momentum. Synd att Sargon tyvärr då, han är så ojämn, Sargon. Faktum är att jag vet inte om han har varit uppe på toppen riktigt ändå i för sig. När man ser de tre målen som han då spottat in i år, som fått en på ryggen, en på hälen och en han satt i öppen kasse. Men å andra sidan så handlar det om att vara där. Men det vi får se idag igen är ju då den tidigare kritiserade Sargon. Tyvärr är det ju så. Och jag vill gärna att det ska blomstra för honom. Jag vill verkligen det. Men just idag var så tydligt tyckte att jag kan inte se vad det är som ska hända för att få det att lossna.
Precis som Sargon i sina avslut, Klingberg, så har jag en förmåga idag tydligen att inte komma helt rakt i bollträffen, om man säger så. För nu var jag tvungen att flytta mig. Så nu sitter jag på ett kyligt akterdäck för din skull och spelar in på
bara, så du där vet kan det. Du sitta och frysa, tycker jag.
Ja, så är det. Jag har shorts och någon tröja på mig. Det är inte så intressant. Nej, men vad krävs för att han ska explodera? Ja, för det första så krävs det att han ska vara tillräckligt bra. Det vet vi inte ännu. Men vad jag tror då skulle behövas, det är ett krockrent jävla pangmål. Sånt som han gjorde när han spelade i Degerfors. Jag får se bollen sitta upp i krysset sådär. Som det var nära någon match här nu. Var det rent av mot AIK eller?
Ja, det var inte nära idag i alla fall när han curlade bort den till...
Nej.
Nej, men jag ska inte kasta för mycket skit på Sargon. Vi ska inte göra det. Jag har bara så här, det jag har svårt att se i det här lagbygget, och det blev så tydligt när vi såg den här fina startelman idag. Då kände jag så här att det finns bara en jag vill rycka här ur och där jag vill stoppa in något annat. Med det sagt så säger inte jag att Sargon inte kan bli något annat, eller att han inte skulle kunna vara ett fint supersub som till exempel Emil Holm är. Som än så länge kanske inte är en uppenbar startspelare, men som är en jävla dröm att kasta in i 60-65, som vi återigen då fick se i dag.
Det måste vara jobbigt för den som är på den kanten när han kommer in pigg, när du själv är trött.
Ja, men så här, dels då,
nej, inte detta också.
Och galet stark. Den är ju tung.
Ja, man kan inte fuskhålla undan honom liksom, utan när han då kliver han förbi dig bara tjuff så där. Nej, men för att stänga Sargon-diskussionen så tror jag, får han sätta en sån riktig panggrej som får honom att få tillbaka den där känslan som han hade när han var kungen i Superettan, då du vet, det får tror jag mål. Det är mycket med det där.
Du tänker på en sån boll som typ Robin Söder satte mot Helsingborg för en herransmarsåsen.
Ja, och om du undrar nu vad det är för jävla hund som skäller, så är det en jävla gås. Det är så det är på akterdäck.
Det här båtlivet verkar väldigt glamoröst. Det är man ju inte sotis på.
Ja, men det är tajmingen som inte stämmer för.
Mycket otur i alla fall. Jag måste säga en grej som jag tänkte på i matchen då. Och det är ju själva matchen i matchen, det vill säga Jimmy Thelin versus Poja Asbaghi. Väldigt, väldigt tydligt då hur Elfsborg försöker spela med en extremt hög press, men med inslag av våld. Och när samtliga spelare gör det, då vet man att då är det inte bara någon sorts övertänning, utan då är det ju liksom, det är ju ordinerat uppifrån. Jävlar vad fult Elfsborg spelar idag. Det är det näst fulaste vi har mött i år, ska tilläggas. Jocke Persson, rock'n'roll-Jocke som alla kallar honom, en konstig jävla anledning. hans Varberg var om möjligt fulare. Men det vi vill se idag, det var riktigt, riktigt
fulare. Det var ju våld, det var våld med inslag av fotboll.
Det var det.
Det här var fotboll med höga inslag av våld.
Ja.
Får han inte också väldigt mycket extra kredit för att han ser ut som någon så här husvagnscampings version av Jürgen Klopp?
Du menar Jocke Persson, ja.
Jocke Persson.
Vet du vad? Mitt i snacket om Elfsborg och den här kuppen, ja, kastar jag in What Grinds, ja, My Gear, Hannes. Jocke okay. Perssons rockstjärnestatus. Den grinds my gear. Bara, ja, för att han då har en så här, han har en ganska stor trupp. Den är jämndålig. Därför kan han göra stora rotationer i sin trupp. Och bara för att han då, ja, råkar byta 8 spelare till en match för att han vet att han ska till Malmö och vaska den matchen. Och så skyllas han som en jävla husgud. Ni måste lugna er media, och i synnerhet Stockholmsmedia. Jocke Persson är en helt jävla vanlig tränare. Liksom. Lugna er med att han ska vara så jävla tuff och fräck och punk.
Helt vanlig tränare.
Jo, men han är, ja, inte punk. Han är inte rock'n'roll. Man får lugna sig med det.
Nej, han är medel bara. Liksom.
Ja.
Apropå Jocke Persson, som väl ändå har varit tränare i Ängelholm en gång i tiden. Och campingplatser. Så såg du bilden som florerade på Twitter idag när Johan Oremo skriver på för Ängelholm i Roar Hansens förtält.
Är det sant? Den missar jag.
Det är så jävla mycket industrisemester det kan bli där.
Det är asvackert.
Men Elfsborgs våld... Är det så?
Nu, jag är ledsen, men när vi ändå är inne, ja, på Roar Hansen så okay, kommer ytterligare ett sidospår.
Fortsätt bara.
Nej, men jag älskar, det finns en halvtidsintervju med Roar Hansen där, och jag minns inte vad han tränar för stunden. Jag minns inte vad det står, men jag minns att
det är ett sketlag.
Ja, det kan man
vara helt säkert.
Det har gått väldigt, väldigt dåligt, ja, i alla fall. Och så får han frågan av, jag minns inte vem, så här, ja, vad gör du för rotationer nu till andra halvlek? För det har ju gått riktigt dåligt i första halvlek. Varpå Roar Hansen svarar, inte en enda. De får reda ut sin egna skit. Och det tycker jag är ett så jävla fint citat. Och det vill jag använda alltid. Så varje gång när jag bort sig, också, du blir inte utbytt, du reder ut din egna skit.
Det är också väldigt dåligt förmodligen, rent effektmässigt.
Det,
han som har kass, nu får du skärpa till dig. Det oftast funkar.
Men nu blir det en radioövergång från skit till våld. Och så tar du vid här när vi pratar om Elfsborgs
våld. Och så är tillbaka där. Jo, om man skulle prata om spaningar och sånt där, så nej, jag har väl varit inne på det tidigare. Men det känns ju som att de som spelar hårt och brutalt kommer undan med det ännu mer i år, på något sätt. För det är som att domarna behöver den här ljudkulissen för att liksom fatta att oj, det var allvar. Det känns kanske inte lika farligt när någon sparkar ner någon, om det inte är 2000 personer som studsar upp och skriker och gapar. 2000 pers. Jag vet inte.
BK Häcken. Ja, men det hände där.
Ja, det kom det skämtet.
Ja.
Radioaktivt avfall i havet. Ja. Men det är ju mer och mer tydligt, tycker jag. Och där måste ju domarna faktiskt skärpa sig överlag. För vilket lag man än håller på, så vill vi ju inte se folk bli skadade till höger och vänster, som det ju blev i Varberg till exempel. Ja. Så en liten skärpning där, alla ni proffsdomare.
Både jag och nej. Alltså, om man säger så här då, Simon Strand fick ett gult kort idag efter 24 minuter. Där fan hände det senast? Så att någonstans har de väl också... jag är inte alls med.
Jo, men Simon Strand är ju i regel förtjänt av att få ett gult kort efter 24 sekunder i snitt.
Ja.
Så att...
Ja, så däremot så finns det ju andra som kunde få det idag. Vi har ett supertydligt exempel på Johan Larsson. Han klipper Viktor Wernersson, som är så fult. Så jag skojar och skrev på Twitter att så här, frågan är om snuten står utanför Borås Arena och anhåller Johan Larsson för misshandel nu efteråt. Johan Larsson, för övrigt, den som mest i Borås, som ser ut att bo i Borås.
Ja, vi går vidare.
Ja.
Vi går vidare.
Och då hamnar vi återigen på Sargon Abraham, och då tänker du, det har du inte nött färdigt. Du är inte nöjd med Sargon här nu ska vi prata med Sargon här. Och det ska vi göra, vi ska nämligen prata om när Sargon Abraham kliver av planen. För in då kommer Alexander Fanerud, som jag kanske då faktiskt till det här värvningsfönstret var den som jag kände mest så här. Ska vi verkligen, är du verkligen, du du med tofsen, är du den som ska, är det ja,
men sportchefens,
ja, det är så mycket, ja, som är fel här liksom, så här. Men ska du, ja, men idag kände jag för verkligen så här, på riktigt, där drog han spiken i kistan över mitt lilla tvivel. Det pressspelet som vi får se Alexander Fanerud göra, det ändrar hela matchbilden. Elfsborg tvingas då till att agera mycket, mycket fortare. Och Alexander Fanerud krigar på. Likt Lasse Vibe kunde göra i sin blåvita prime när han pressade på allt. Får också med sig ett par bollar på detta sättet och gör att vi kan då ställa om och få kontringar. Det är så stor skillnad i matchen när Alexander Fanerud kommer in.
Ja, men om det är någonting han har så är det verkligen spelintelligensen då. Han är bra på att läsa banan och vet var han ska sätta sina fötter. Och sen kanske han brände slut sitt krut då på den tiden han var inne.
Ja, det är ju sällan man ser en spelare bli inbytt och utbytt, i och med att han då går ut i den helt rimliga minuten 101.
Om vi istället tar och backar klockan då till... jag tror att det var det 87 någonstans, eller?
Det är just den siffran satt sig på näthinnan från den här matchen, det har den, ja.
Jag tror i alla fall. Då är Viktor Wernersson, han gillar att spela huvudrollen den här veckan. Så kan man väl säga, utan att lägga andra värderingar i det just nu. Det kan vi ta sen istället. Men efter den veckan han har så det måste kännas fint, den här kända. Nu har jag orsakat en straff här i cupsemin i slutet av den, och sätter de den så vinner de och går vidare och vi åker ut. Det kan inte ha känts jättekul för dem i just det läget.
Just de 40-50 sekunderna från kapningen till att straffen slås, så tror jag att Viktor Wernersson är den personen i Västsverige som mår sämst av alla. Alltså där och då. Man vet att han har en historik med en jävla massa gnäll. Vi har missad träning. Vi har typ offentligt hånad av sportchefen. Och sen så går han då ut och kapar en spelare och ger dem straff. Två minuter innan matchen är slut. Och de kan bara trycka in den, gå glatt vidare ut i Svenska Cupen. Och Viktor Wernersson skulle få lämna Blåvitt med isorti med det största hundhuvudet någonsin.
Men sen så är det dags för Zorba, eller hur?
Ska vi ta den igen?
Jag såg bara ihopklipp av alla räddningarna efter matchen där. Helvete alltså. Nu är han precis den målvakten som man vill att han ska vara. För att man har känt med Giannis att han är bra, han är säker i luften, han gör en hel del bra räddningar, men aldrig de där pang superduper räddningarna som man undrar var fan de kommer ifrån. Men de kommer idag.
Alltså jag tycker att Giannis 2020 har varit otroligt jävla bra. Och då ska vi också komma ihåg att han har haft en riktigt stökig säsong där han har haft många mittbacksbyten. Man har ändrat i uppställningar och grejer, vilket gör att det ofta öppnas ytor och utrymme för att skjuta på målvakten, inte att komma igenom. Jag kan inte minnas när vi hade en så bra målvakt som Giannis tidigare. Det jag däremot minns, det är när Giannis kom till IFK Göteborg och det var Jonas Olsson som plockade in en målvakt. Ingen hade hört om, men man läste om honom och insåg då att det sista han gjorde i sin klubb i Israel var att bli enormt ifrågasatt efter att ha gjort en riktigt, riktigt svag insats. En insats som var så svag att han tvingas prata om den i flera veckor efteråt för att sedan inte stå mer och sen sitta där med sin otroligt så här fotogenetiska agent och ta den här bilden tillsammans med Jonas Olsson där han skriver att nu är det done deal, vi har tagit in den här gubben, och alla bara, vad är det vi har hittat nu? Och få se den utväxlingen på honom och få se att han liksom kan formas till en fantastisk jävla målvakt här i IFK Göteborg, det gör mig svinglad. Och det är också därför jag förlåter honom. Jag förlåter honom nu för att han kom in på restaurang Oliverdal, öppnade vårt absolut dyraste vin, inte tog en klunk och sedan gick. Det är förlåtet nu, Giannis.
Ja, skilda värde för Viktor Wernersson. För en bit in i förlängningen så får han smälla in den.
Och det viktiga att komma ihåg här nu då är att vad är det Poyarsberg har gjort? Jo, han har tagit sitt S i rockar, men han har tagit den gubben han vet kan förändra en matchbild helt ensam genom att han är stor, han är stark, han är snabb och han kan springa sönder ett försvar. Han är den perfekta gubben att sätta in i mellan minut 60 och 70 för att älga ner en kant. Vi pratar om poängspelaren Emil Holm som bara spottar tittar in poäng på kontot det här året.
Vad är det som gör att en spelare får den här älgliknelsen? Är det bara att han tar långa steg med långa ben?
Ja. Det har bara med längd
det, det enda som det är, så det är långa ben, ja. Alltså. Det är bara det.
Har du aldrig talat om att paka är den som kallar det? Han taxar fram.
Det är sällan han blir jämfört med en älg. Nej,
det var länge sedan. Det var länge sedan.
Jag ska börja säga att paka älgar fram.
Ja, men en älg är också tung men snabb. Och det är väl någonstans där de liknelserna får sluta då. Och jag är så jävla glad att vi har Emil Holm. Och jag tror också verkligen så här, tyvärr nu för Emil Holms skull då, han är nog kanske ett supersub. Det är fan inte underskattat att vara ett supersub. De som kommer in och kan förändra matchbilder. Och Emil Holm är den typen av spelare. Hans tid kommer komma liksom. Det är ingen snack om saken. Men just nu så är han, han är vårt bästa S på bänken. Så är det bara.
Det blir ju en extra effekt på det i år. För att de han möter är oftast så jävla trötta. Och då kommer han in och är så övertaggad. Och då får han extra utdelning på den energin helt enkelt.
Och det som också gör honom så komplett att byta in, det är att han passar i alla matchsituationer. För är det så att vi ska försvara en ledning, då kan han komma in och ta den defensiva jobbet. Då har han dessutom sin längd att spela på, vilket är jättetacksamt då i luftdueller och så vidare. Och när vi ska göra mål, då kan han bara flytta på jävla Per Frick. Jag lyfter dig nu och ställer dig här borta, för du är i vägen nu, för jag ska förbi och så ska jag slå inlägg här, så att det är bäst att du aktar dig. Och jag älskar fan Emil Holm för de här egenskaperna.
Ja. Sista 5-10 där, det har varit en av de svettigt eller?
Där satt man inte ner. Det gjorde man inte. Det var mycket studs framför tvn. Det var det. Det var också ett sånt tillfälle faktiskt nu som var, det var första gången man på riktigt kände sorg, alltså verkligen sorg över att inte få vara på plats. Det var typ, för nu var det så här verkligen, och jag vill vara där. Jag vill kunna storma ner, ställa mig på första raden och krama varenda jävla gubbe och säga att jag älskar dem och slita deras hår och bara lyfta upp dem liksom till skyarna. De förtjänar verkligen det.
De kommer inte älska dig om du sliter det.
Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, det är en sån tillfälle man vill kunna visa sin tacksamhet mot dem. De får mycket skit av oss när de gör bort sig. De får stå ut med enormt mycket på sociala medier som de enligt citatet inte läser. Det är så jävla bullshit. Fan vad de läser det. De läser allting. Om du skriver något dumt om Baka på Twitter, då han läst det. Han har lagt dig, eller printat dig och lagt dig på sin dödslista. Så är det ju bara liksom. Och då kan han få ge tillbaka och visa att ni är så jävla grymma och ge dem den kärleken de verkligen förtjänar. Det kände jag att det hade jag verkligen velat göra ikväll.
Hej, det är Janne Jonsson. Du lyssnar på BB-podd.
Det har hänt ganska mycket sen vi poddade senast, Glimberg. Först så har vi slagit AIK på hemmaplan. Det är kanske möjligen bara det här året som det är en sån där japp, check i boxen, nu går vi vidare. Ja. Ett vanligt år hade man ju levt länge på att spöa AIK hemma.
Du, är det två måsar som gökar där i bakgrunden av läs?
Nej, det är nog 12 måsar i sådana fall.
Det är någon sorts måsorge där utanför Onsala. Jag säger det, båtlivet, skit är det. Det är ju skit.
Du vet vad jag brukar säga, det är innehåll.
Det är innehåll. De får vara med i BB-podd. Det är antagligen poddpremiär för de här måsarna, så det är jätteroligt.
Ja, det är förmodligen. Förhoppningsvis är det också sista gången de är med.
Och åter till det riktiga innehållet då. Och det du säger är att man spöar AIK liksom, och i vanliga fall så ska man sväva på mål och det ska pratas om det överallt. Du ska ringa varenda människa du känner i Stockholm. Du ska håna allihopa som du känner till har någon svartgul koppling. Men man hinner inte det. För det går så jävla fort nu, så man är så här: yes, check, thank you, next, som Ariana Grande brukar säga. Och så är det Norrköping borta. Bara ett par dagar senare.
Ja. Ska man bara säga någonting väldigt snabbt om AIK. Så den credden de får i media för sitt jävla spännande knasprojekt. Jag tycker inte det är rimligt. Det är jättebra att de spelar unga spelare. Men så jävla fantastiska är inte de spelarna. De är säkert lovande, men lugn med det. Norrköping, ja.
Du måste komma ihåg att Rickard Norling är ju så snäll. Du kan ju inte skriva något dumt om Rickard Norling i tidningen. För då kommer ju han inte vara lika snäll mot dig när du kommer dit sen. Och det är ju rätt coolt när man är journalist om huvudtränaren för AIK, den stora Rickard Norling, är kompis med dig. den vänskapen vill man ju inte tappa, vet du.
Fy fan vad Rickard Norling är trött på det här unga spännande projektet som han måste hålla på med. Han drar ju som en jävla avlänning så fort han får chansen nu.
Ja, jo, så gör det. Och det är också så här, Rickard Norling är jätteduktig tränare, herregud. Så att han förtjänar väl att få ha lite gött igen. Men det här sköna som han håller på med, det är, och som gör att journalisterna bara så här, åh, Rickard Norling är min vän. Han kan skicka grattis till mig på födelsedagen. Och så då, det får de sluta med. Ja, men om vi ska prata om då det som kanske gav mest rubriker den här veckan, så är det inte att vi slaktade AIK eller att vi förlorade borta mot Norrköping. Utan det är ju då när en kille i lördags känner att han under IFK Göteborg-kontrakt ändå bör ikläda sig en Michelin-tröja. Vem är det jag pratar om,
Jocke? Ja, men det är ju rubrikernas man, Mr. Malacka höll jag på att säga. Men alltså, jag har så jävla svårt att förstå de här sakerna. Alltså du är ju under kontrakt, och det har stött så blötst i ganska många forum, heter det. Men jag tycker ändå att det finns en poäng i att säga vad vi tycker om det då. Alltså, du står under kontrakt, du har en arbetsgivare, du har supportrar, du vet att de supportrarna brinner varenda jävla millimeter för sitt lag och sin klubb. Du har dessutom en extra svår tid då supportrarna prövas extra mycket. De swishar pengar, de gör fan allt de som står i deras makt för att det ska funka, att du ska spela fotboll i den här klubben. Och ändå, så fort det börjar lukta lite cash, så tappar du all jävla vett och sans. Och det är fan inte okej. För att det är inte så här. Jo, självklart. Vi är en stor klubb i Sverige. Vi vill inte att våra spelare ska gå som bossman. Vi vill gärna värva spelare som bossman. Det är så det funkar i fotbollen. Det kan man inte bli förbannad på. Även om jag tycker att vi supportrar ska göra allt för att det inte ska kännas så jävla gött att gå som bossman. Det tycker jag är våran rätt att göra. Men visst, du efter ditt kontrakt är färdigt, så har du rätt att skriva på för vilken som helst klubb. Det kan vi inte bli helt vansinniga för. Det kan man bara bli lite vansinnig för. Men att man åker ner och drar på sig en annans klubbs tröja och poserar i, det är så jävla oacceptabelt. Och att man dessutom i intervjuer står och säger att liksom it was an easy choice, eller vad det är, liksom står och visar, alltså du är inte den klubbens spelare ännu. Du måste fan inte börja det fjäsket redan nu. Vad fan, du ska vara där om ett halvår liksom, ta det då. Och bara de två grejerna är ju upprörande, men så kommer ju liksom skottet i det bakvända krysset. Att man dessutom då inte kommer i tid. Man missar en träning som är rent matchförberedande mot Norrköping. Jag har aldrig hört talas om ens det förut. Det är sånt jävla övertramp. Så att, jag är fan mållös över det.
Ja, och vi är ganska lika i vår åsikt där, bortsett från att jag skiter i om en spelare går som bossman. För det är någonstans är det klubbens och sportchefernas ansvar att sälja spelaren om det är läge för att göra det, och då ta hjälp av agenten och så vice versa. Om klubben signar på för om spelaren signar på för en tid och han spelar ut sitt kontrakt och sen får möjlighet att gå, gör det då. För vi har haft chans att sälja spelare tidigare och vi har uppenbarligen inte gjort det, och då struntar vi i det. Så det får man väl ändå acceptera, tycker jag. Men beteendet med att ställa sig i en annan klubbs tröja när man står under kontrakt och samtidigt gå ut i en sån intervju. Det finns ingen anledning som helst att göra det. För du ska inte vara där förrän som ett halvår. Klubben har i stort sett ingen vinning förutom egen att publicera det här. Och du kan som spelare också se till så att det inte händer. Även om det känns jobbigt. För det är ingen klubb som hade sagt så här. Om du hade sagt så här: vet du vad? Jag är väldigt lojal mot den klubben jag befinner mig i nu. Ni hade ju inte gillat om jag stod i ett annat lags tröja och stod i en video och sa att det här var ett lätt val. Med 6 månader kvar på kontraktet, eller hur? Då hade de sagt, självklart inte. Det hade inte alls känts bra, nej. Så vi gör ingen större grej av det här nu, utan vi kan ta det sen. Ni kan ju skriva en notis om att jag är klar kanske. Men vi tar ingen bild på mig i tröjan och vi gör inga videointervjuer nu. Vi tar det när jag kommer. Ingen klubb i världen hade motsatt sig det.
Nej, men detta är ju också så här. Jag känner, för att vi har ju en historik med när Ludvig Augustinsson gjorde detta till FCK, och jag känner fortfarande inte 100% i glädje när jag ser framgången för Ludvig Augustinsson på grund av den grejen. Och han skiter väl i mig, men det är ju ändå så pass hårt det tar för att bara låta dem bli lite nöjdare bara över sin värvning. Vilket han inte behöver göra. Sen måste jag också säga att från klubben IFK Göteborg, alltså de ansvariga i det här fallet, där måste man också fatta att om spelare ska är på väg, alltså man måste äga den situationen bättre. Och det kanske man ska göra hela vägen till spelarens agent liksom. Han ska inte åka och hälsa på någon klubb innan det är helt okej. Okay. Och ska han göra det så är det jävligt tydliga grejer. Du står inte i någon annans klubbströja. Du ger inga jävla segerintervjuer. Utan då är det jävligt låg profil som gäller. Men det har man, den läxan har man inte heller gjort.
Nej, utan. Och sen så har vi då den sista aspekten, och det är då när media dyker upp på träningen dagen innan då den matchförberedande träningen. Någon journalist, jag tror det kan vara Linus Pettersson på GP, skitsamma, ingen skugga på honom, han gör sitt jobb, ställer frågan till Kenneth Andersson: var är Viktor Wernersson? Och Kenneth Andersson svarar: jag vet inte. Igår var han i Belgien, jag har ingen aning var han är, ungefär i den stilen. Och sen då fyller i med: det känns inte bra att han står och poserar i en annan klubbströja. Och det här känns fel och bla bla bla. Och det är så jävla dumt gjort av Kenneth. Kenneth har inte gjort fel tidigare, men Kenneth är sportchef. Han är ytterst ansvarig för sporten. Han ska skydda laget. Hans jobb här är att se till att lägga locket på så in i helvete. För att det som händer nu är att det förstärks och blir en jävla stor yttre påverkan från supportrar som blir helt galna. Och det förstör matchuppladdningen när vi ska möta serieledaren borta. Detta hade aldrig hänt under Håkan Milds tid, och det är en sån grej som lyser igenom, lite så här orutin för Kenneth Andersson.
Ja, men så är det. Och det är väl live and learn, men vad fan.
Och så här, ingen större skugga över Kenneth egentligen. Men här tror jag att han lärde sig själv en liten läxa, även om det är han som i grunden inte hade gjort felet.
Sen så är det så också att det har ju sipprat fram både bekräftade och obekräftade uppgifter. Nej, men mest obekräftade, om man säger så. För man tänker på vad det är för kille Viktor Wernersson, så det är ju inte, han har ju ingen Zlatan aura, om man säger så. Det är inte han som ställer sig högst upp och slår sig för bröstet och säger att han är ett lejon liksom.
Så han ser dock mer ut som ett lejon än vad Zlatan gör. Det gör han ju.
Ett riktigt som mjukislejon då. Ja. Men det krävs ju ingen liksom supergeni till pusslare för att lägga pusslet hur det har gått till här. Utan Viktor har ju en agent som inte har världens bästa rykte av att ta hand om spelarens klubbar, som väldigt gärna fyller sina pengar, sina plånböcker. Han har massa plånböcker.
Jag tycker vi läder redan.
Med cash. Och det krävs väl ingen Einstein för att räkna ut att det är agenten som har fått Viktor att agera på det här sättet. Det tar inte bort skulden från Viktor, men jag skulle nästan kunna tänka mig och gå så långt som att säga att det är högst troligt att Viktor har blivit ganska manipulerad av agenten i det här fallet. Han bara: jag tar hand om det, det är ingen fara, det är, vi hinner hem till träningen och så vidare. Och sen så blev det inte så. Det är ändå spelarens ansvar, för han är anställd av klubben. Det är han som ska se till att han gör rätt mot sin arbetsgivare och komma och snacka om någon jävla flyg som blev strul med flyg. Alltså jag vill se de jävla flygbiljetterna innan jag tror på det. För det är ju ren bullshit. Men frågan är då hur mycket Viktor också har blivit lurad av sin agent. Men det ska man ju inte heller bli. Och i så fall så kanske man inte ska ha kvar någon som agent. Men jag skulle gissa att det var ingen kaxig Viktor Wernersson som klev in på en kamratgården en dag för sen heller. Jag tror på riktigt att han inte mådde så bra över det. Som ofta är med fotbollsspelare så kommer de på efterhand så att fan, det här var ju inte så jävla listigt gjort. Men Det är, så jag säger så här, en stor portion skit till Viktor, men en jävligt mycket större till agenten i fråga. Och jag hoppas verkligen, verkligen att kamratgården sätter ner foten mot den här agenten och säger sen att vi vill inte jobba med dig. Ja, vi skiter om det är lejonet Zlatan du har i spelarportföljen. Du är inte välkommen här. För det är rent skamligt gjort.
Då är det alltså klart i alla fall att Viktor Wernersson lämnar IFK Göteborg efter vintern. Kan det vara så då att vi får in en ersättare på en annan position här nu inom kort, Hannes?
Ja, men man ska väl bara säga det också för att stänga den. Det absolut bästa är väl såklart nu då att se till att få något betalt för Viktor och skicka honom direkt. För det kom, även om han gjorde mål idag, så tycker jag att det spelar ju ingen roll. Det är ju hans jobb att göra mål i det läget. Så att se till att sälja av honom så fort vi
kan. Han gör mål när det väl gäller, Viktor. Har du tänkt på det? Och det är BP borta, ja, men 2018, han dunkar i tvåan.
I så fall så kanske vi ska se till att ta in någon som gör ännu fler mål, både när det gäller och inte gäller.
Ja, det är bra.
Ja, men det är väl ingen hemlighet, som de säger på kamratgården, att Linus Hallenius är någon vi gärna ser i den blåvita startelvan. Och det jobbas som fan på alla plan för att få in honom. Och vad jag har hört, fan, det är det nya på Twitter när man har hört något litet rykte och ändå vill skriva ut det men inte ta ansvar för det. Så vad jag hör så är det så här och så här. Men det är egentligen hans känslor för Sundsvall emot att han ska gå till Blåvitt. Mm. Så som det verkar då. Att han ska få kalla fötter och känna att men de är så schyssta och de samlar in pengar och de gör det ena och det tredje. Och de startar en Swish-kampanj som någonstans stänger ner när de insåg att oj, han kanske inte kommer.
Jag kan säga så här, jag har aldrig sett ett lag blotta sig så mycket som Sundsvall har gjort de senaste dagarna. Det är bland det sjukaste. Så de, om det är någon som vill ha så mycket Linus Hallenius i sitt lag och är beredd att gå så långt i sin blottning kring hur jävla mycket man vill in honom, de texterna de lägger ut på Instagram och startar Swish-kampanjer och allt möjligt där, där är det inte locket på i sportcheferiet, så kan man säga.
Är det öppna spel?
Ja, där är det. Vi vill ha den här gubben. Han kan komma hem och bli hjälte. Upp till dig, Linus. Varsågod. Det är så jävla taskigt mot Linus Hallenius. Ja. På riktigt är det.
Ja, så det är de kalla fötterna emot. Sen så hörde jag också lite om något snackas om att nu ska Elfsborg och Norrköping och andra klubbar också vara intresserade. Det är ju så givet agentspel som vill bara försöka trixa upp lönen lite. Den ska vi fan inte gå på. De är ju nöjda med sina trupper nu. De vill inte ha in honom nu. Eller vill ha in, alla vill väl ha in en duktig forward så sätt. Men jag tror inte att de ligger på hjärnet för det just nu. Däremot så är det ju, man vill ju inte missa den värvningen. Det vill man fan inte. För jävlar vad perfekt Linus Hallenius, i alla fall en Linus Hallenius i form, hade gått in i den blåvita truppen. Det hade varit sån jävla pricken över i och spik i kistan i jävligt många matcher. För det är precis det som man har känt hela tiden. Fan, vi spelar väldigt bra fram till boxen, fram till lägen, och så finns det ingen som bara liksom klossar in den. Det skulle vi vilja ha. Och han får gärna vara lite storväxt så han kan nicka också. Så det är så jävla perfekt. Den värvningen hade verkligen gjort offensiven komplett.
Hur sugen är du på Linus Hallenius?
Extremt sugen. Jag skulle kunna tänka mig att swisha till honom.
Okay. Jag kan också bistå med en hunka.
Linus Hallenius, Robin Simovic eller Dinko Felic.
Ja, i den ordningen. Exakt i den ordningen.
Precis så.
I denna sekund, Hannes. På riktigt också. Så nu kan ni då föreställa er när det här spelas in. I denna sekund blir Malmö FF klara för cupfinal efter en enormt stort drama borta i Listerlandet mot Mjällby, där man då spelar 0-0 och således även i förlängningen och då lyckas ta sig vidare i avancemang via straffsparksläggning. David Batanero missar sin straff för övrigt. Synd. Mm. Typiskt synd.
Ja.
Och det är alltså då Malmö FF som ska stå som den sista lilla tröskeln ut till Europa. Det tar vi väl.
Den matchen hade man velat se, du?
Den, det känns som att det kan stökas kring den. Det gör det. Tar vi hell nu, eller?
Ja, det fina, positiva, härliga sommarsnacket. Mm. Vi har just gått vidare till cupsemi, och då tänker jag att vad behöver våra lyssnare nå bättre än någon riktigt jävla deppigt då? Jag håller på med ett litet musikprojekt som jag kommer fortsätta och stöka er med. Lyssna gärna på det. Det heter Dödsdans. Mycket, mycket modest och positivt namn. Och vår senaste singel heter Alla ska dö. Det är ju något som är sant.
Och nu tänker...
Vi kan ju applicera det på Malmö helt enkelt.
Ja, och nu kommer jag säga de sista orden i podden innan då musiken drar igång helt och hållet. Och det kan jag säga att det här är faktiskt min favoritlåt av Dödsdans. Krossa Djurgården.
Tjusande jävla kall som när vi var 15. Har du inte någon aning? Vi har inte någon chans. Kan du inte reflektera alls? Mina känslor är som vanligt 100 000 ur balans. De har lyckats sabotera. Det är för sent, så ta mitt hjärta. Pulsen är för svag, min kropp är stel. Så kan du fatta, vad har du gjort med mig? Dig förnedring, dina vänner stark och brand. Ingenting som blivit sagt är sant. Vi vet inte vad som varit, vi vet inte vad som fanns. Men när elden slocknar blir det kallt. Det är för sent, så ta mitt hjärta. Pulsen är för svag, min kropp är stel. Så kan du fatta, vad har du gjort med kropp är stel, så kan du fatta.